Hej och välkomna till Bayer Agropod. Idag så ska vi prata lite grann om vårbruket och hur det ser ut runt om i Sverige.
Idag träffar man inga ogräs, för idag ligger det någon decimeter snö i vägen. Så vi inväntar nästa kommande lucka igen, men vi får se när den dyker upp.
Vi ska prata om höstgrödorna, hur de har överlevt vintern och sen lite grann om ogrässituationen just nu.
De allra flesta har ju höstbehandlat sin spannmål. Så är det ju väldigt fina effekter av de höstbehandlingar som är gjorda, ska jag säga.
Hej och välkomna till Bayer Agropod. Och jag säger välkommen till Paul Etius, som är växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.
Hej.
Elisabeth Tisner, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Västra.
Hej.
Och så sist men inte minst min kollega Martin Holmberg, som då utgår från sin gård utanför Nyköping.
Hej.
Välkomna. Jag heter då Lisa Rydenheim och jobbar med rådgivning och försäljning här på Bayer Crop Science i Sverige. Ja, jag tänker mig att vi börjar i de södra delarna av Sverige då. Paul, hur går det med vårbruket här i Skåne, skulle du säga?
Ja, det har ju inte hänt så där väldigt mycket. Det har blivit lite paus nu. En del har ju såtts lite grann spannmål, kanske lite grann betor också. Naturligtvis tidig potatis, färsk potatis, så har ju satts en del. Vi trodde väl att det skulle komma igång här för någon vecka sedan, lite mer allmänt kanske, men sen har det börjat regna igen, så att just för tillfället så är ju så det inte att tänka på, och ja, det ser lite mörkt ut framåt också den närmaste tiden. Vi har ju haft en ovanligt stor andel obearbetad mark som är nu, som inte blev plöjd eller kultiverad i höstas som det var tänkt, utan och inte minst då efter sockerbetor som har strulat på olika sätt här och blivit kvar i marken och där man inte kunnat bearbeta fälten. Så att vi har ovanligt mycket vårbearbetad mark, det har blivit följden. Och på en del av de jordarna har det har ju torkat upp lite snabbare efter vårbearbetningen. Där har man ju kunnat så. Det är framförallt där man har sått det som är sått, jag tror jag.
Och vad skulle du säga, är det normalt när det gäller tiden för, eller är det senare normalt i år med vårbruket?
Ja, om man tänker sig att man kan så nu, så är det ju, får man väl säga, det är normalt här i början på april, och ja, kanske månadsskiftet mars-april. Och det som är sått var ju relativt tidigt, kanske runt den 20 där någonstans i många fall. Men sen vet vi inte vad det är. Det blir nog liksom, det stora vårbruket blir kanske, ser inte ut att bli kanske framåt, ja, 10-15 någonstans som man ska. Tidigare blir det nog inte med det väder vi har nu, och då börjar det bli lite senare.
Ja, vi hoppas på lite upptorkning här framöver så att folk kan komma ut. Om vi då tittar på höstgrödorna i Skåne, hur har de övervintrat tycker du? Och är det något som har klarat sig bättre eller sämre?
Det ser väldigt bra ut. Det enda vi har sett som, ja, där det inte ser bra ut, det är ju när vi har haft stående vatten i fälten. Ju. Där har vi haft utvintring i både spannmål och raps. Ju. Men alltså själva köldpåverkan av vintern och så, alltså, som vi hade till exempel på rapsen i fjol liknande, där har vi inte alls sett i stort sett detta året, skulle jag vilja påstå. Och både höstspannmål och höstraps ser väldigt fint ut i nuläget.
Ja, det känns ju positivt. Och som sagt, höstrapsfälten tycker jag ju ser fina ut när man är ute och kör nu och börjar sträcka sig och man ser knoppar och sådär. Men jag bara tänker, är det fler än vanligt i Skåne, skulle du säga, som har tillväxtreglerat sin raps i höstas? Så tror du att det finns någon, liksom, att man kan se någon skillnad nu i vår på grund av det, eller är det mer vädret?
Det är ju helt säkert så. Med förra vintern och utvintringen i färskt minne, så var det ju klart fler som tillväxtreglerade sin raps under hösten 2023. Det var det ju absolut. Jag vågar inte säga hur stor andel som kördes och så, men det var ju klart mer än det har varit tidigare år. Sen tror jag ju inte att det är någonting som har haft någon stor betydelse den gångna säsongen, för vi har ju en hel del obehandlade fält också, och man har lämnat nollrutor och så. I de allra flesta fall så, ja, det går inte att se någon skillnad om man har kört eller inte, kan man ju säga. Något fall har vi sett i sorter som är väldigt påtagligt snabbväxande och lite vinterkänsliga, att man ändå har sett, även om det har varit mycket vinter, så har man sett liksom att det har varit en mer intakt bladmassa och och kanske något fler plantor kvar nu i vår också. Men det är i stora flertalet fält så skulle jag vilja påstå att man kan inte se skillnad om man kört eller inte denna säsongen.
Ja, men om vi går över till dig då, Elisabeth. Hur går det med vårbruket? Är det någon som har hunnit komma igång lite grann nu innan ni fick bakslag med lite vinter här?
Ja, precis. Verkligen med snöar. Det är ett trevande start skulle jag säga. Lite söder om Varaslätten, där finns det lite lättare jord och där har man väl sått en del. Annars är det mer i vårplöjning mer än vanligt. Precis som Paul, här är det mer som inte handplöja för det har varit blött, jätteblött. Så det är i princip, jag tror inte hälften har inte ens gödslat veten alls ännu. Knappt. Och vi har ju halvering av rapsodden. Så det, till och med rapsen där är en del som inte riktigt har kommit ut. Och det är blött. Och dräneringsbekymmer skulle jag säga. Det visar sig nu med markpackning och så. Vi hade en besvärlig höst då.
Ja, ja. Och går det att säga någonting då när det gäller höstgrödornas övervintring här? Ser de bra ut överlag eller?
Ja, det som varit sått ser väldigt bra ut skulle jag säga överlag. Sen ser man det som är sent sått. Det var ju en chansning. Och var det ju blött när man körde så där står det ju vatten. Men det är en mindre andel. Så jag säger fint, inget jättetidigt sått. Så att inga överfrodiga heller så kan jag säga. Och ganska lite ogräs överlag. Så. Men fina veten men mycket mindre sått än vanligt. Knappt råg och rågvete brukar vi ha en del där uppe. Men det vart ju sått sent så det lilla, ja, det blir inte liggsädsrisk där skulle jag tro.
Ja, då går vi över till Martin som ju utgår från en by utanför Nyköping. Arbetar här på Bayer men driver då också ett eget lantbruk. Och hur är det upp på sig? Finns det någon som har lyckats komma igång med något vårbruk eller det ligger långt borta?
Ja, det har väl faktiskt rört sig någon harv så i fältet. Det har det gjort. Om någon har sått, det är jag ytterst tveksam på. För det har nog inte varit tillräckligt bra förutsättningar för det. Men i det stora hela så är det inte något vårbruk igång. Det ska man inte påstå. Det är väl några som har börjat gödsla sina fält. Både vallar och en del höstspannmål. Så. Inte med de högsta givorna kanske vad gäller kväve. Men en del så. Det var ganska fint här för 2 veckor sedan någonting och då passade jag själv på att köra lite grann också. Inte för att det kanske behövs så tidigt men jag har ju varit rådgivare förut och då är det roligt att nu få göra någonting som är fel enligt rådgivarna när man får testa själv och inte behöver stå till svars för. Så det börjar tassa igång lite smått, det kan man säga.
Ja, och kan man säga någonting om övervintringen och höstgrödorna hos er? Jag vet ju att det kanske är lite mindre raps än vanligt, men spannmålsgrödorna där.
Ja, övervintringen är förvånansvärt bra får man säga. Vi har ju haft en kall vinter och visst, vi har haft snö under en stor del av den kalla perioden. Men trots det så har det varit väldigt kallt och varit sådana här växlande perioder med både ett gäng plusgrader och sen har det varit ner till minus 25, kanske någonting sånt under ett antal dagar som det kallas till temperaturerna. Men trots det har både stråsäden och oljeväxterna, de som är sådda, har klarat sig väldigt bra får jag säga. Det har egentligen varit stående vatten som har orsakat de skadorna som vi ser just nu. Och en del uppfrysning i stråsäden. Men kylan verkar inte ha orsakat någon skada egentligen på grödorna här i år. Vilket är en förvåning ändå, det ska jag känna.
Ja, men det känns ju absolut som ett positivt utgångsläge då. Och så får vi se om det blir vårbruk här de kommande veckorna kanske. Ja, nu har vi fått lite koll på hur vi ligger till med vårbruk och hur höstgrödorna har sett ut här runt om i Sverige. Och om vi tittar lite tillbaka så hade vi en väldigt varm höst. Framförallt september och oktober var ju väldigt varma här. Och då funderar man ju lite på hur det kan ha påverkat. Är det så att man kanske ser mer ogräs än vanligt? Paul, hur skulle du säga, du som har varit ute och tittat lite här i fält i höstgrödorna?
I de flesta fält, jag skulle nu säga det är tvärtom faktiskt, att vi har ju, ja, då i behandlade fält, de allra flesta har ju höstbehandlat sin spannmål. Om vi tänker oss höstvete, höstråg, höstkorn framförallt, så är det ju väldigt fina effekter av de höstbehandlingar som är gjorda, skulle jag säga. Så att de ogräs, vi ser väldigt lite ogräs i de behandlade fälten. får man nog säga nu på våren. Det är som vanligt att har man problem med regnkablar så är det ju alltid något som har överlevt eller kommit ändå. Men då ska jag nog påstå att den är mindre. Själva plantan är mindre än den brukar vara vid den här tidpunkten. Ja, det är, så kan man väl säga. De som, fält som inte är behandlade, de var väl sådda antagligen in i oktober en bit oftast. Då har vi ett lägre ogrästryck i de fälten, naturligt.
Mm. Ja, nej, det är väl lite den känslan man själv har när man varit ute också. Det är lite förvånande egentligen med tanke på hur varm hösten var. Men det är ju verkligen positivt att höstbehandlingen har fungerat så pass väl. Vad säger du, Elisabeth, i väst? Hur ser det ut där på ogräsfronten? Du var inne på det lite innan där, att det inte såg ut att vara så mycket ogräs där heller.
Nej, och jag tror också att det vart ju lite mer koncentrerat, lite senare sått. Och jag skulle säga att det var lite svalare, just att det regnade rätt mycket och så. Så vart det ett kort uppehåll och då var det varmt. Så att jag skulle säga mer... precis, de flesta som har bekymmer kan man säga, de har höstbekämpat. Sen kanske inte alla på lerorna, kanske det fattas fält. Och det är inte så mycket, nu ser man liksom hampdån av vår grodda, nu börjar de vakna. Så att det är inte alls samma tryck som det skulle kunna ha varit. Jag tror hösten innan, alltså hösten 22, då var det mycket värre. Det var mycket längre, växte in i november. Nu kom det ju nästan vinter. Så det var inte 2 månader, året innan var det kanske 3 månader. Så att, alltså, vi har bra koll på läget kan man säga.
Ja, och de som sagt ville ut och höstbehandla, de hade ändå möjligheten trots vätan i höstas så att säga.
Ja, jag tror precis. De som är medvetna om, de har en strategi. De som har, vi har inte så mycket, inte norra delen särskilt, har vi inte så mycket renkavl och så. Men annars, vi åker ven och så. Så att det är lite olika strategier i norra och södra änden. Men jag tror alla som har bekymmer med gräs och gräs har en plan numera. Man har lärt sig av misstagen och vilka effekter man får.
Ja. Är det några ogräs som du tycker att man ser kanske mer eller mindre av i år? Eller det är... Ingen, för ibland kan det finnas sådana där årets ogräs, någonting som har klarat sig mer eller mindre bra.
Om man tittar i obekämpat så är det samma. Det är liksom lite baldersbrå, blister, lite våtar, snärjmålen som gömmer sig och lite mörk lila så här när de är lite köldpåverkade. Men det är mindre, de är mindre i storlek skulle jag säga. Så att man har fortfarande gott om tid. Så.
Ja.
Det kan vara en del höstrapsfält som kanske det var svårt att få bra effekter att hinna mer. Så man var väldigt kort fönster. Vi sådde här mellan den 22-24 augusti och det är ganska sent. Det var då vi tappade mer än hälften i areal tror jag som blev sått i höstraps. Så det är där den stora skillnaden är.
Ja, och i Skåne, Paul, ja, du var inne på det att de allra flesta höstbehandlar. Det är det liksom... Ja, hur stor andel tror du det är ungefär som höstbehandlar i Skåne?
Ja, det är svårt att säga så, men alltså, skjuta lite från hösten, kanske runt 80%, någonting sånt ska jag kunna tänka mig att ha gjort. Och de som, alltså det som Elisabeth sa också, att alltså de som har problem till exempel med renkablar eller ett högt ogrästryck överlag, de har ju som regel de har en strategi för, och de ska köra och de är helt inställda på att det ska köras på hösten bara och det. Då brukar man ju lyckas vid något tillfälle här. Sen så man har lite, ja, inte har de problemen eller man kanske som jag var inne på tidigare har sått sent så kanske man inte, det har blivit gjort i en del fall. Eftersom vi hade framförallt i mellersta och norra Skåne väldigt blöt höst, även lite tidigare på hösten där det var väldigt svårt. Det var inte många dagar att komma ut och göra behandlingar. Men kom man ut så fick man ju då, tack vare även om vi hade varmt så hade vi ju väldigt då fuktigt och blött också som gjorde att det blev alltså bra effekter på det viset av jordhalvsidan.
Mm, ja, det är en fördel med de här jordverkande preparaten att det fungerar lite bättre då. Ja. Och jag tänker samma fråga till dig Paul, är det något ogräs som du ser mer eller mindre av när du är ute i fält eller det är ungefär som ett vanligt år eller?
Ja, alltså jag tycker inte det är någonting som står ut direkt. Som Elisabeth sa, är det obehandlade fält så är det de vanliga ogräsen med våtarv och baldersbrå och viol, veronika och så som man brukar säga. Renkable, det är väl det som är framförallt när man gäller tidigt på våren här nu så om man har problem med renkable så då kan man hitta, de fälten kan man ju hitta lite av den varan ju, men det skulle jag säga är mindre än vanligt som man inne på tidigare.
Mm.
Sen sandlåsta är det ju också sådant som man inte får bra bukt med på hösten, och där kan det finnas behov av komplettering i det fall man har bekymmer med det. Vitgröe är kanske ett problem som ökar lite grann, ofta eftersom det, med den behandlingsstrategi man har i höstrapsen, så i en del fall så släpper man igenom vitgröen, och där kanske man kan se en viss uppförökning av visst ökande problem med vitgröe kanske, även om det är annars de normala höstbehandlingarna är rätt så lätt bekämpat. Men har man inte höstbehandlat så kanske man har lite mer vitgröe, lite svårare att ta på våren.
Mm. Ja, jo, de kan ju växa hela vintern, så de kan ju vara stora om man inte har gjort något på hösten, såklart. Ja, om vi går till Mellansverige, Martin. Förra året så vet jag att blåklinten var ett stort problem, framförallt i, då, i fält som inte var höstbehandlade. Och hur är utgångsläget för i år? Var det folk som kunde komma ut och höstbehandla som ville, eller är det samma sak igen att det kan vara stora blåklintsplantor?
Många har nog kommit ut och höstbehandlat i år. Lite att man har, ja, man ska väl säga så att de flesta har den målsättningen att man ska ut och höstbehandla. Men under hösten 2022, när det blev lite blött, var det många som inte lyckades. Och det fick vi sota för sen i våren 2023 som var. Av den anledningen tror jag att det är fler som kanske har forcerat förut under lite blöta förutsättningar, då man kanske inte hade den bästa bärigheten i fält, för att man vill inte uppleva en sån vår igen. Så vi har nog lyckats rätt så väl med höstbehandlingar och få dem utförda här uppe. Men det kommer ju sannolikt vara någon blåklint som vi får sopa för, om det nu är så att vi har några ogräs som ställer till det för oss i vår. Här. Vi löser inte den fröbanken på ett år, tänker jag. Sen vill jag hålla med Paul faktiskt i det här, säger om vitgrön, för den upplever vi ökar här också runt omkring. Den är nog lätt att förbise i sin strategi på kanske både höst ibland, men sen framförallt våren. Vi brukar skämtsamt säga att den syns inte vid en agronommässig fältbesiktning. Alltså när man bara åker förbi i bilen, då hinner man inte se att den står där. För man behöver faktiskt gå ut i fältet och vara lite noga och kika att den väl tar plats där i botten då. Så den skulle jag också vilja lyfta. Så då. Men ja, jag tror faktiskt att vi har en ganska tacksam vår när vi ser hur ogräsfloran kan se ut. Men sen gäller det ju att den inte blir kall hela vägen fram till mitten av maj. För då har vi ändå svårt att lyckas tajma våra ogräsbehandlingar då, mot örtogräsen framförallt.
Mm. Då tackar jag för de inspelen här och tänker att vi går in på lite mer vad som ska göras då när det gäller växtskyddsinsatser här framöver och vad som kanske eventuellt redan är gjort. Om vi går över, börjar med dig Paul, vad är det som har hunnit göras och vad är det som kommer prioriteras här så snart vädret tillåter?
Jag tror framförallt att som jag var inne på tidigare, det man har gjort och försökt prioritera det är ju att behandla mot gräsgräs i höstspannmål, framförallt då renkavle. Och där är ju en del kört, men det är säkerligen inte allt. Så att när förhållandena blir bättre igen här, vi får mer torrare och mer farbart, så är det ju högsta prioritet att fortsätta de behandlingarna där det inte har kunnat slutföra sig. Och sen är det väl gjort, där vi kanske kört lite mikronäring i raps, kanske någon ogräskomplettering i raps också, precis som Elisabeth sa också, så kanske man fick inte gjort de här, om man nu har kört med belkar på hösten så fick man kanske i alla fall, fast det var blött i hösten så fick man kanske bara kört den ena av de planerade två behandlingarna där och så. Det har kanske gjort någon tidig komplettering här också i de fälten, ja. Mm. Och även kan det ha varit mot gräs och gräs i höstrapsen, kan det ha varit i något fall också att man har varit ute. Men det är rätt så sparsamt än så länge och det har inte varit många dagar att köra på, så vi hoppas ju på bättre förhållanden som sagt.
Mm. Elisabeth, hur är det hos er? Någon som har hunnit göra något eller vad är det som prioriteras här nu framöver?
Det är nog inte något större arealer som har blivit körda med Atlantis och så. Det har ju varit blött som sagt. Så det är väl det som är det första, de som har, som vet med sig att de behöver ha en delad strategi, så kör något tidigt. Sen är det nog de obehandlade fälten, men det är ju det att hitta rätt, det är det med dagstemperatur och nattemperaturer då, att ha respekt, för man kan ju få så mycket skador också, man ger sig ut med oftast oljorna som ställer till det då, och även man mixar och så. Så att det är liksom, det är de där eviga utmaningarna då. Men som sagt, jag tycker att eftersom det är lite längre eller mindre gånget, de är inte så stora, så har vi ändå trots allt en viss tid på oss i år. Något som jag tänkte på som ökar annars, det kommer ju bli i vårsäd, det är de här hönshirsen. det är något som sprider sig, kan man säga, främst västerifrån. För hos oss har vi fått in alla luckor, även i höstsäd kan man ju få hönsyr. Så det är något som man inte har tänkt på kanske, sen helt plötsligt finns de där.
Mm. Jo, de uppförökas ju snabbt och får väldigt många frön, så att det har man väl in dem, sen är det ett problem rätt länge framöver. Ja, ja, Martin, och er gissar att det ligger en bit bort, men vad är det som kommer prioriteras när det gäller ogräsbekämpningen?
Nej, först ut så lär det bli gräs och gräs i de fallen som det förekommer. Även om renkavlen är en mindre förekommande art här än så länge, så är sandlossen ett stort bekymmer och som har växt ganska snabbt de senaste 3 åren. Och egentligen gäller ju samma princip där vad det gäller management, och prioritera den så fort som man kan komma ut och få en bra lucka. Om man följer Atlantisvärdet så hade vi faktiskt en väldigt bra period här runt långfredagen och dagen efter här i påsk. Men idag träffar man inga ogräs, för idag ligger det någon decimeter snö i vägen. Så vi inväntar nästa kommande lucka igen, men vi får se när den dyker upp. Även om det är ett par minusgrader idag så väntas det vara 15 grader varmt här på dagen om bara 4 dagar. Så det verkar som att det kan svänga fort just nu.
Ja, just det. Och du nämnde här ju det här Atlantisvädret. Det var ju ett verktyg som vi har lanserat nu här under våren och som ska hjälpa lantbrukarna då att hitta en rätt tidpunkt för att bekämpa just gräs och gräs och hitta den här luckan som ni alla har varit inne på innan då de här ogräsen växer sig stora och det blir svårt att få en bra effekter. Hur skulle du säga att intresset har varit för tjänsten, Martin, du som har följt det lite grann här från vår hemsida och så vidare?
Jag skulle vilja påstå att vi har haft ett stort intresse, och de som har testat tjänsten har varit väldigt, väldigt positiva till det. Man kan väl se att intresset har ju startat i syd och sen liksom letar det sig uppåt så här lite vart efter. För det är ju så att om man känner att min ogräsbehandling är många veckor bort, så kanske man inte går in och tittar på verktyget, utan tanken är att man börjar använda det när det börjar vara dags. Och så ser vi att det verkar vara också när vi kan följa de som har börjat använda det egentligen. Och när den här podden släpps, då kan vi se att det finns ganska stora skillnader mellan de kommunerna, men det här uppdateras ju varje dag. Så för att få en uppdaterad bild över läget där man bor och hur det ser ut i de kommunerna som finns där omkring, så kan man gå in och kika på vår hemsida på cropscience.bayer.se och klicka sig fram till Atlantisvärdet där för att se sin aktuella prognos för sin kommun.
Mm. Jag tänkte jag kan höra mer Paul och Elisabeth också, om ni har tittat på verktyget och om ni tycker att det är något som det kan finnas behov av för lantbrukare. Om vi börjar med Paul.
Ja, absolut. Allt som kan hjälpa till i beslutsfattandet där är ju positivt. Och den här frågan har ju diskuterats, så länge jag kan komma ihåg, så har det diskuterats och debatterats varenda år. Ska man köra eller ska man inte köra? Och ska man vänta? Och är det för kallt? Och om vi väntar blir ogräsen för stora och så. Så att allt som kan hjälpa till där är positivt, och det vi har hört från lantbrukare så är väl att man tycker också att det är positivt att ha. Även om inte alla svaren finns där kanske, så är det ytterligare ett stöd i beslutsfattandet, så att vi ser väl det som enbart positivt, så att man har gjort ett försök här och hjälpa till helt enkelt.
Elisabeth, har du varit in och tittat på verktyget?
Jag får erkänna att nej, jag har inte hunnit faktiskt. Jag är ju sån här som gör EU-ansökningar, som mitt huvud var fullt med, så att tyvärr har jag själv inte. Men det är säkert jättebra att ha något verktyg och kunna ha beslutsstöd om man inte hinner få tag i sin rådgivare eller så. Men det är som sagt, man kan få reda på lite mer detalj, så det låter ju positivt ändå. Så.
Ja, nej, det är väl tanken att som sagt ska vara ett stöd i den magkänslan man själv har och de andra besluten man tar in, för att i alla fall få en fingervisning om hur läget är. Då har vi lite koll på de här insatserna som ska göras här framöver också. Jag tänker bara att vi ska göra ett litet tillbakablick här. Paul nämnde tidigare när det gäller Skåne här att det var ju lite trixigt när det gäller sockerbetorna. Att det var en kämpig säsong, och sen fick vi den här explosionen på sockerbruket som gjorde att rätt så mycket sockerbetor då har fått stå kvar i marken. Och aldrig blev levererade till bruket då. Och då tänker jag, hur ska man tänka kring de här fälten och vad är det för risker med de här där det ligger kvar sockerbetor och hur ska man göra för att lyckas med de fälten på bästa sätt, tänker du?
Ja, om man börjar med det, jag har ju diskuterats mycket också naturligtvis, det har varit ett stort problem här i Skåne och anledning till många frågeställningar, sockerbetor som har blivit kvar i marken och sockerbetor som har legat i blivit frånsorterade vid leverans, avskrapade och som har legat kvar längs på väntägarna och så. Och jordbearbetningsmässigt så har vi väl det man har sett utomlands ifrån där man har haft liknande bekymmer i lite större skala tidigare har varit att det bästa har varit att försöka sönderdela de kvar, om övertänksarbetena står kvar i marken, att först med något skärande redskap, någon överfart och sen plöja ner dem helt enkelt. Och det har ju kunnat fungera att plöja ner dem direkt också. Men jag tror kanske att det är något säkrare att göra en sönderdelning först och sen plöja ner dem. Och då tror vi nog att det ska gå bra ju. Det man är rädd för är ju att man ska få en försurning i marken så att efterföljande grödan inte trivs. Det kan framförallt det. Och det brukar vi kunna se på väntägarna. Då när efter där stukarna har legat och renslastaren har gått fram. Ja, där blir ju, plöjer man ner den här rensmassan där direkt så blir det ju ofta en stark försurning som gör att efterföljande grödan inte trivs. Så tidigare hade vi ju problem med att det inte växte på väntägarna för att det hade varit en lastare som gick och packade och körde fram och tillbaka hela tiden. Och nu har vi haft upp bekymmer med den här försurningen istället. Och sen när det gäller ju, som också har diskuterat, är ju hur man ska hantera då gödsling till den efterföljande grödan, ofta någon form av vårspannmål. Om vi har mycket mer kväve kvar i marken eller inte. Och där finns ju mycket kväve i sockerbetorna, men vi tror nog att merparten av det kommer inte att frigöras i någon större omfattning till nu den vårsådda efterföljande grödan, utan det är kanske någonting som i så fall kommer senare under året, eventuellt om man tänker sig att man så vårkorn efter sina sockerbetor och sen ska ha raps till hösten, och då kanske vi kan ha en del av det här extra kvävet, förmodade extra kvävet då, att det finns tillgängligt till rapsen istället. Det kanske man ska tänka på där om man ser den. Kanske just det lite försiktigt till rapsen i höst. Sen brukar vi alltid förespråka nollrutor oavsett vilken gödsling den gäller. Det kan ge svar på en hel del frågor också. Så att till vårspannmålen här efter sockerbetor som har blivit kvar eller som man då har spridit ut i fältet, så tror vi väl att det är bra att lägga en försiktig normalgiva, kanske lägga en nollruta och sen vara beredd och komplettera. Så i princip en normal gödsling med som sagt nollrutan som lite extra stöd kanske.
Ja, nej, det blir ju en ganska storskalig lärdom efter den här säsongen med tanke på att det är 2000 hektar eller någonting som då är kvar i marken. Så att det blir ju, vi får en stor praktisk erfarenhet av det här. Så det är kanske inte så kul, men det blir ju någonting nytt som man lär sig i alla fall förhoppningsvis. Och när vi var inne på vårsådd här så pratas det ju en del om att det är ont om vårutsäde i Sverige. Och är det något som ni märker av och hur påverkar det lantbrukarna om vi börjar i Skåne där, Paul?
Ja, det har vi ju märkt av och det har varit tal om det en längre tid här ju att utsädet, det var ont om utsäde. Och vad jag vet så är det väl i princip, finns det väl ingenting i handeln av någonting. Ja, kanske vår oljeväxter i så fall, men alltså vårspannmål och trinsäder och så, det är väl i princip helt tomt på det hos handlarna vad jag förstår. Så att det är ett ovanligt problem och det har ju varit problem även i hela norra Europa tror jag med både kvantiteter och kvaliteter efter fjolårets skörd. Och sen så tror jag att handlarna har väl i visst, alltså vi har ju varit sämre grovarhet och så också på en del av det som har levererats, och i en del fall har man väl då levererat ut större mängder än för att kompensera för den låga grovbarheten och så. Så man har försökt göra sitt bästa för att kompensera lantbrukarna där på den handelssidan.
Om vi går över till dig, Elisabeth, är det Jag gissar att det är samma läge, men är det fler lantbrukare som funderar på eget utsäde och så vidare än vanligt kanske? Eller?
Ja, det har det varit. Många som har lämnat in prover och även har fått rådan att liksom kanske inte använda, särskilt på eko. Det är där som har problemet, eftersom man inte kan veta då. Det har varit höga halter av sot och bladfläcksjuka. Sen är det så att en del har fått utsäde med en partigrobarhet, den såg bra ut, men sen på säcken visar sig att ja, men då ligger det neråt 70-75%, och man är ju tvungen att så det utsäde man har, den mängden då, och man kan inte kompensera för det. Så därför är det extra viktigt kanske i år, man måste vänta tills det, jorden reder sig och det är varmt, för nu måste ju allt få gro och inte få med sig någon primärsmitta av bladfläcksjuka till exempel. Så att jag ser det som jättejobbigt. Så att nu får man verkligen vara rädd om det lilla man har. Och sen som Paul sa, nollrutor säger att egentligen i alla grödor, just för, även för höstsäd, för att kunna ta upp en del förluster vi får nu då, om det är väldigt mycket. Vi har ju 30 cm snö och nu ska få 10 till imorgon tror jag. Så att, då, att kunna se, om inte annat, om man inte mäter så kan man se med blotta ögat då. Kunna se färgskillnad och även lägga en maxruta så man ser spannet, färgskiftningarna, att kunna skvallra när nu börjar nollrutan eller fältet blekna men maxrutan är grön, och då är det dags att gödsla till exempel. Så att det har man också nytta av, att man lägger 50 kilo extra då i den här rutan, får man räkna ut så att det blir rätt mängd då. Men i alla fall det är en bra hjälp, så här, en per gröda ska jag säga, eller en per förfrukt också, för i år bör man nog ta till alla stöd man har.
Mm, det är ett lite mer problematiskt utgångsläge än vanligt kanske. Mm. Sist så tänkte jag att vi kan gå bara varvet runt här och ställa frågan lite vad lantbrukarna kanske ska vara lite extra uppmärksamma på i år i sina fält. Om vi börjar i söder där, Paul, så vad säger du?
En sak som man kan nämna som vi märkte i fjol framförallt, men som faktiskt även har varit problem i år, det är duvor i rapsen. De kan faktiskt göra ganska stor skada, speciellt i, man har ett fält lite nära ja, träd och buskage, eller tätortsnära är det ofta där problemen blir värst. Alltså, de här flockarna med duvor kör man förbi, som Martin var inne på tidigare, och gör en besiktning från vägen och så bara tittar så kan det ju se lugnt och bra ut i fält. Så stegar man ut en bit och så lyfter där 100 duvor i en flock. Ofta har de ju landat i något parti med lite sämre raps, kanske att det har stått vatten och det har varit en tom fläck, och sen så kan de äta sig utåt i fältet från den här landningsplatsen nu. Så att vi trodde kanske att det var i fjol så var det ett ännu större problem som fälten var tunnare överlag efter vintern och så, men vi har ju faktiskt tyvärr sett en ganska problem med det i år också. De är ganska rädliga mot rapsen faktiskt, duvorna, så tänk på det när man har fält just tätortsnära, så där har haft lite bekymmer innan. Kolla det i kanter och sånt i vänthägar och så. Så att det är duvor som är igång. Annars är det ju att prioritera de här gräs- och gräsbehandlingarna som inte är gjorda och fält som inte är höstbehandlade. Spannmålen börjar bli högtid att göra också när det nu väl går. Sen överlag, vi ser ju med det här vädret vi har, det är inte många dagar att spela på. Att vara på tå och ha saker och ting i ordning så att man kan köra när det väl går. Få ut gödningen och så här i rätt tillfälle och så. Timingen där, den blir säkert, ja, det blir viktigare och viktigare med det. Ta tillfällen i akt.
Tackar vi dig. Om vi går till Vestar och Elisabeth, har du några bra tips och råd?
Just det, att vara rädd om jorden. Markpackningen har ju blivit rätt så åtkört i höstas och jag blöta förhållanden. Att tänka på det med däckhusutrustning. Jag tycker man lite yngre kanske glömmer det där ibland. Och man orkar inte tappa ju luften när man kör med dubbelmontage. Gör nästan ingen längre. Underhåll din dränering. Så jag spolar dränering, kanske rensa diken, så att vattnet har någonstans att ta vägen. Så att det är ett eftersatt underhåll om man inte kan, till och med täckdiken finns ju stöd, men det folk har inte pengar idag. Så att, men försök det är liksom, annars odlar man med handbromsen i. Och sen håll utkik då, eftersom jag tror att man får ett högre svamptryck då med ett dåligt utsäde med sämre skjutkraft kanske. Att man får se om det, för det kanske inte, om det är lite svängigt väder, att vi kan få mer svampsjukdomar och sådär. Så att ja, man får vara lite alert och noga med fälten.
Ja, men jättebra. Martin, har du några bra tips och råd?
Ja, om jag ska representera Mellansverige här då, så när det börjar vara vår sol och fina dagar här, då börjar det komma ut vilda djur här i fälten. Och går man i ett sånt område där man har generell skyddsjakt nu på dovhjort, så ska de ha sin smäll. Om man har andra utmaningar som inte är lika besvärliga, så är man lyckligt lottad, tänker jag. Men det finns en del att stå i ändå. Och en sån sak, tänker jag, hänger ihop med bekämpningen av våra gräs och gräs här. Och jag vill slå ett extra slag för att man ska använda Atlantisvärdet. Och även om man tycker att vi har bra läge att köra de här ogräsbekämpningarna de dagarna man gör det, så gå gärna in och kolla och stämma av om Atlantisvärdet tyckte att det var bra eller mycket bra lägen att köra, till exempel. Och jämför med den effekten du får sen, hur det stämmer överens. Och sen, som en sista grej, tänker jag på alla som nu har en markkartering i år som är uppdaterad och bra, om man har tänkt söka det här precisionsodlingsstödet. Så tänker jag att man ska dra extra nytta, den extra nytta som går av sin markkartering, med till exempel styrd fosfor, som vi ser i ganska många fall begränsa skörden, där man kanske överskattar fosfortillförsel från stallgödsel och i vissa fall blundar då det kanske också är en ganska stor extra kostnad, men som betalar sig rätt så bra, mycket bra får man säga, på några års sikt.
Ja, tack så jättemycket alla tre för era inspel. Och jag tänker att det här får avsluta avsnitt 22 av Bayer Agropod. Så jag vill tacka Paul och Elisabeth och Martin som har varit med.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och glöm nu inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av våra kunskaper kring växtskydd och raps. Och en länk finns i informationen om detta avsnittet på vår hemsida. På återseende.